Och då hade jag suttit i 3 dagar och liksom suttit på en stol nästan bara. Och väntat på att den här datorn ska komma ut liksom. Stressad i alla de här tendenserna. Du vet när man sitter på en efterfest och liksom försökt få tag på en påse ladd liksom. Du kommer ihåg den känslan. Mm. Exakt samma känsla. Och så glömmer han ner sladden. Och hela min värld bara kollapsar. Alltså jag sitter och gråter och hulkar och gråter och gråter och gråter för att jag får sån panik. I form av att jag var så nära. Alltså jag var så nära. Men ändå inte.
Då vill jag önska alla våra älskade lyssnare varmt välkomna till en ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Mitt namn är Nemo Hedén och till höger om mig har jag min kära vän och poddkollega Felix Granander.
Tjena, tjena.
Tjena Felix, hur mår du?
Jag mår bra tycker jag. Mm. Lite mycket pollen i luften bara, men annars är det bra tycker jag.
Mm. Du har varit bortrest över helgen. Hur är det att besöka Berlin, feststaden, fast att vara nykter, tillfrisknad, alkoholistnarkoman?
Jag har varit i Berlin några gånger. Jag har varit där både aktiv och nu alltså i tillfrisknande nykter. Då. Och jag tycker det är en väldigt härlig stad. Nu blev det inte jättemycket fest, men det blev mer liksom kultur och butiker och mat och hela den biten. Det som är roligt med det är att det finns så sjukt mycket att göra. Och vad det verkligen verkar som är ju att det finns en mer kulturell sida i nattlivet än vad det kanske finns i Stockholm många gånger. Där allting inte just handlar om att supa ner sig. Utan det handlar om att träffas och uppleva. Och, ja, lite mer så.
Är du helt fin nu för tiden att hänga i de stökigaste miljöerna? Eller kan det vara så att du avviker om det blir för mycket?
Jag har gjort både och. Men jag skulle nog säga idag att jag inte har jättemycket att göra. Kanske på en efterfest vid 6:30 på morgonen. Det är liksom... Men däremot så har jag absolut inga problem med liksom stökigheten eller att, ja, du vet ju det. Mm. Däremot så blir det ett val för en själv, vad man kanske vill göra och inte vill göra. Mm.
Idag blir det speciellt för att vi har en speciell gäst och vi ska beröra ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat, eller hur?
Absolut.
Mm. Ämnet jag pratar om är dataspelsberoende och då har vi lyckats få hit en gäst som är väldigt kunnig och insatt i allt sånt här. Han håller i behandlingar av just detta, men jag tänker att han får berätta om allt det här själv. Mm. Ska vi plocka in honom?
Yes, sir.
Vi säger varmt välkommen till Sven Rollenhagen.
Tackar.
Hej Sven.
Tjena.
Hur mår du?
Det är bra, tack. Också lite så här pollenbesvär, men det finns bra medicin nu för tiden.
Ja, men precis. Det är lite pollenfest här, märker jag. Men det ska nog gå bra ändå. Vem är du?
Ja, en medelålders man som själv faktiskt höll på att fastna i spel när jag gjorde research. Det var en väldigt spännande upplevelse. Det var när jag hade jobbat med datorspelsberoende kanske i 1 år. Och då insåg jag att stå bakom en människa som spelar vid hembesök och försöka förstå vad personen höll på med, det var ganska värdelöst. Man kan ju göra jämförelser i och för sig med andra beroenden som man sen kan komma ur. Men jag förstod att jag måste bara spela själv. Så jag provspelade det som var väldigt poppis då, World of Warcraft. Mm. Och insåg efter ett halvårs spelande... Det första jag gjorde när jag kom in på min mottagning på Söder, det var inte att dra igång datorn och koka kaffe och dra upp gardinerna och så här, utan det var att köra igång spelet. Och så kom jag på mig själv att jag satt liksom, det första jag gjorde på morgonen, typ 8 och minst 40 minuter, det var ju gamea. Mm. Och när jag skulle gå och träna, jag tränade ganska mycket, då varje gång jag skulle gå och träna tänkte jag, nej men vad fan, jag håller på med grejer, jag måste göra klart. Jag skulle iväg och föreläsa, för jag är ganska aktiv föreläsare. Så tänkte, nej men vad fan, jag ska ju bara till Linköping, det är inte så långt. Jag kan vänta, jag kan ta nästa tåg. Mm. Och det är så här klassiska varningssignaler. Så att jag höll på att fastna grymt, men som tur var så insåg jag det. För att visserligen hade det kunnat blivit en annorlunda bok så här, beroendeexperten som fastnade där han skulle provgama. Men jag har ju en familj då, så jag ville inte att de skulle drabbas. Så jag gick ner i först Cold Turkey, så jag slutade helt. Och sen hittade jag en del så kallade offline-spel där man bara spelar mot datorns gubbar. Och det kunde jag faktiskt hantera under en period. Men även där insåg jag att det var väldigt lätt att köra för mycket. Mm. Så att det är den liksom speltekniska CV-biten så att säga. Annars är jag socionom och beroendeexpert. Jag har jobbat med främst narkotikamissbruk tidigare med unga och kriminella haschrökande personer var det väl mest i jättemånga år, både inom socialtjänsten och egen privat vård så att säga. Så det är min bakgrund så där sammanfattat. Jag föreläser, skriver böcker annars och jobbar med det här problemet specialiserat sedan ungefär 2009 kan man säga.
Mm. Men alltså, det här som du berättade om nu, att du var nära på att fastna i databeroende själv.
Ja.
Var det när du hade liksom börjat och specialiserat på dig för det här? Eller var det liksom därför du började specialisera dig för det?
Ja, alltså grejen var ju att, idén var ju att provspela.
Ja.
För att kunna jobba med klienterna på ett bättre sätt.
Ja.
För att skillnaden nu när jag möter en klient, då kan jag säga, jo men jag har kört och så drar jag då min spel-CV.
Mm.
Och då förstår du, och jag har träffat många i spelbranschen, jag har träffat Notch exempel, grundaren av Minecraft då, flera gånger faktiskt, för han hade ju sin studio på Söder, där jag har min mottagning. Så att då liksom höjs respekten för mig som person och liksom hjälpare, om jag vet någorlunda vad det handlar om som de här killarna och tjejerna har problem med.
Mm.
Men det här är ju inget konstigt, jag gjorde exakt samma erfarenhet när jag skulle skriva en bok om sociala medieberoende, att köra då lite mer. Jag har ju varit aktiv på Facebook, ja, inte direkt när det startade, men nästan. Men då körde jag all in under en period för att se hur är den här världen om man kör all in. Och jag fastnade ju rejält kanske. Så det blev, halva boken blev en berättelse om hur jag försökte ta mig ur den världen och skapa någon sorts digital balans. Och det, jag ska inte säga att jag kan rekommendera den här researchmetoden, men kan man, och man framförallt, det gäller att vara vaksam på sig själv.
Mm.
Det är ungefär som de här människorna som har ätit dålig mat, junk food. Det finns en amerikansk journalist som är mest känd för det. Han höll ju på att dö på kuppen. Så länge du är medveten om det, får gärna människor runt dig som kan peta på dig ibland. Du Sven, du kanske ska tagga ner det. För jag hade ju mina barn, min son sa ju det öppet. Farsan, du kanske tar det lugnt med fejan.
Det är så intressant där, för det vanliga scenariot är ju att man har ett missbruk, man tillfrisknar, det går kanske några år och sen börjar man jobba med behandlingar.
Ja, just det.
Som du Felix, absolut. Som Robert och i viss mån även jag med den här podden och så. Men du har en annan variant på det hela, kan man säga.
Annan ingång. Och det är roligt, jag hävdar ju fortfarande att jobbar du med behandling av just datorspelsberoende, eller om man tar lite vidare begreppet digitala missbruk som så kan inkludera sociala medier, porrmissbruk och så vidare. Då tror jag det är en fördel att faktiskt gå in och testa vad det här är själv som behandlare, om du inte har gjort det själv. Men det lustiga är att när jag hade en utbildning under en längre tid i Köpenhamn bland väldigt duktiga behandlingsmänniskor där nere. Och då sa jag det på en av de här föreläsningarna, jag tycker ni ska testa och spela. För det var många äldre personer som troligtvis inte hade gamat själv, eller det sa de. Och då blev jag frågasatt av lite äldre psykologer där. Så, ja, men varför det Sven? Jag är ju duktig på missbruksfrågor. Varför måste jag spela? Jo, därför att för att förstå vissa delar av den här dynamiken, då måste man ha varit där själv. Och det är ju exakt samma sak som hände, tror jag, när jag har mött kollegor som har jobbat med alkoholbehandling. Att de som har varit nyktra alkoholister har faktiskt en liten pusselbit som alla vi andra aldrig kommer att kunna ha. Och det betyder inte att man är bättre eller sämre, men det liksom, det är någonting annat.
Det är
annat.
En förståelse. Och i missbruksvården, och nu vet inte jag exakt hur materialet kring dataspelsberoende ser ut, men i beroendevården, i alla böcker så står det ju alltid ganska detaljerat liksom, om effekten av den här substansen, effekten av den här. Och liksom, läroverken försöker bjuda in till en förståelse av vad som händer med kroppen, vad som händer med människan. Och jag tänker, en av mina frågor till Nemo var just liksom, vad tänker du om dataspelsberoende? Mm. För jag tror att det är väldigt svårt att ha en förståelse för vad det faktiskt handlar om ifall man inte har upplevt det. Just för att jag tror att i ens huvud och i vad man själv tycker kanske, så tror jag att det är väldigt lätt att förminska problematiken och hur den faktiskt påverkar individen. Så jag tror att det är speciellt det här, att ha en förståelse för hur de här spelen drar in en och hur det börjar påverka liksom ens vanliga liv och ens beslutsfattande och liksom ens allmänna mående. Det är av otrolig vikt för att kunna ta klienten eller patienten på fullaste allvar.
Ja, och så tror jag inte man behöver vara så extrem som jag att hålla på, för jag håller på extrem, för jag är en typ av sån människa, håller jag på med någonting så kör jag all in, jag håller på med klättring och dykning och allt sånt, och det är samma sak där, det är mycket, jag vill inte hålla på och mesa.
Jag gillar
det behöver man ju inte. Man kan ju, som jag säger till många när jag föreläser, man kan ju testa enklare spel, va? Det är ju egentligen man kan till och med köra världens första datorspel, Pong. För det är egentligen dynamiken i Pong, att det just är enkelt, det är en boll över ett nät. Och se att människor redan med ett sånt enkelt spel fastnar.
Mm.
Det är uppenbart. Och alla såna här fåniga, det finns ju massor med moderna spel där man ska skjuta ner frukter eller skjuta med frukter och sånt där. Såna enkla spel, även där kan man se hur människor fastnar ganska lätt, va?
Du kollar på Candy Crush.
Candy Crush, precis. Bra exempel.
Mm. Mm. Gaming idag har ju brett ut sig liksom. Det är vad jag syns. Jag tror mer än hälften av alla världens människor spelar ju på ett eller annat sätt. Och det är just vad man inte tänker på, att det är ju de här spelen som Candy Crush och Ninja Fruit back in the day liksom. Eller spel och spelande har ju brett ut sig så otroligt mycket över exakt alla åldrar. Och det är ju inte riktigt ett tonårsproblem längre. Utan det sprider sig ju.
Ja, det är bra att du säger, för alltså, vår klientstock är väl från 9 år till 55.
Mm.
Och många tänker att det är bara liksom tonåringar med huvudtröjor på sig, och det är definitivt inte så.
Mm.
Det är väl mer att de barnen och unga som går i skolan, de syns på radarn, ja, att de är frånvarande från skolan oftast ganska mycket. Men det finns vuxna och det finns ganska små barn som fastnar också.
Det är så intressant det där som du säger, Felix, det här när du frågar mig om vad jag tänker om dataspelsberoende. För det är ju verkligen så att när man inte är insatt i något beroende och inte har haft det själv, så blir det så att man kanske till och med omedvetet förminskar det på något sätt. Man tänker inte att jag ska förminska det med flit, men det blir bara så att man bara tänker att det där är väl inte på riktigt. Som alla beroenden som man inte har någon relation till. Jag tror att det är jättemänskligt. Alltså du vet, det är ju som min mamma, hon har superproblem med liksom socker och kost och så. Och alla hennes kompisar säger till henne bara, du kan väl unna dig en semla eller så. Och hon blir helt så här uppgiven liksom. Hon kan inte hantera det och hon mår skit av det. Det är så det funkar överallt. Och det är verkligen så här, det är därför vi måste informera varandra. För det här beror ju liksom på okunskap. Det är verkligen så. Och det är därför vi gör den här podden.
Yes sir.
Ja, så är det. Och jag tänkte så här, att upplägget idag får vara att Felix då, som har en historia kring det här, får berätta lite om den, och Sven i egenskap av expert och behandlare får spegla helt enkelt. Och det är bara att du hoppar in lite när du vill liksom. Och sen så kan vi avsluta sen med att du bara får berätta om dina behandlingar och hur de går till och allt sånt där. Så men det finns mycket att prata om. Felix, din relation till det här och din historia, när tar den sin början?
Den tar sig början ganska tidigt. Kom ihåg att jag började spela Age of Empires när jag var runt 8 år eller något sånt där. Och spelandet var alltid en väldigt stor del. Ganska snabbt från att jag satte igång så blev det en väldigt stor del av mitt liv. Just för att jag var väldigt introvert. Jag var en pojke som kände otroligt mycket. Jag tyckte det var jobbigt i sociala situationer. Och jag kände inte riktigt, och det här är ju något som alla missbrukare liksom delar om, i form av att man kände sig utanför redan från första dagen egentligen. Och att det har varit en känsla som följer en hela tiden liksom. Och då när man hittar till dataspelen och liksom kan börja liksom sätta sina sinnen på det och hitta känslor i det och spendera sin tid där istället för att vara i skolan när man tycker det är jobbigt, eller tvinga sig till de här sociala aktiviteterna som man också tycker är jobbigt och hela den biten. Det blir ju, jag ogillar att säga ordet flykter liksom på allting, men det blir ju på något sätt ett hem man hittar till. I form av att till slut, precis som ett dependency på droger, att jag hellre är påverkad än nykter, så spelar jag hellre än att jag inte spelar. Så det började väldigt tidigt, jag tror jag var runt 8 när jag satte igång. Jag kommer ihåg att min morbror byggde så här en custom made computer liksom. Jag tyckte det var svincool. Och sen så hoppade jag över till Guild Wars 2 som det hette då. Men jag landade till slut i World of Warcraft. Och det var där som det verkligen tog fart. Just för att det är så himla immersive. Det är inte bara ett spel, utan det är ju hela ens sociala liv. Det är hela ens to-do list. Det är liksom hela ens liksom progression i livet, om man ska kalla det så. Börjar byggas mer och mer i det spelet, mer än vad det gör i betygen i skolan. Eller hur det går med ens vänner, eller det ena, eller ens innebandy som jag spelade då. Mer och mer så handlar det just om hur det går i spelet, vad jag har att göra i spelet, när jag ska spela, vilka som är online i spelet. Och mer och mer av ens liksom liv byggs kring det. Och jag kommer ihåg när jag kom in i 12-6-gemenskapen CEA som vi båda är med i. Och man pratar just om de här beroendesidorna av en och alla känslor man upplevt och liksom hur den här sjukdomen tar tag i en och liksom formas i en. Och jag kommer verkligen ihåg hur jag mer och mer började reflektera över hur långt tillbaka de här liksom känslorna, defekterna, beteendemönstren har funnits i mig. Och ju mer och mer såg jag just att det här härstammar ju egentligen från dataspelen. Liksom mitt beteendemönster som jag egentligen bara förde över till alkohol och droger kom ju någon annanstans. Det utvecklades ju inte när jag började dricka, det utvecklades ganska långt tidigare.
När du hör hans ord och varför han dras in i det, är det någonting som påminner dig om vad du hör från dina klienter? Alltså skälet till att man hamnar i det?
Väldigt olika, för att jag brukar dela upp det att det kan ju oftast finnas bakomliggande orsaker till varför någon tar till eller hamnar i ett riskbruk och sen beroende och så vidare. Det är en aspekt. Och det här du berättar om att du hade lite svårt i den så kallade vanliga världen, det hör jag väldigt ofta och det ser jag väldigt ofta. Mm. Det kan ju vara barn som är introverta, som har autism, eller bara att man känner sig lite så här egen jämfört med alla i klassen, som där kanske alla killar spelar fotboll eller hockey eller någonting, och själv som inte så råd av det.
Mm.
Och då är ju framförallt online-spelen, det är en otrolig, inte flykt, utan det är ju en möjlighet att connecta med människor över hela världen på ett helt annat sätt, som är helt unikt. Det går ju inte i en liten, liksom, litet samhälle eller en liten skola att hitta allt det här.
Mm.
Och det är jättevanligt. Men jag har en fråga direkt till dig. Mm. Idag, gamer du fortfarande eller har du lagt det på hyllan?
Jag la det på hyllan i ganska många år. För när jag väl hamnade ganska långt ner i mitt missbruk, då fanns det ju ingenting. Liksom. Då körde jag ingenting. Däremot när jag blev nykter igen, då tog jag upp spelandet.
Okay.
Eller när jag blev nykter igen, när jag blev nykter. Mm. Och då så blev det ju ganska mycket spelande. För då la man ju över liksom en sida och hela den på det istället. Så sen var det några år där jag faktiskt la av helt, just för jag märkte att visst, jag är nykter, men det enda jag vill göra, jag kommer ihåg den här känslan av att jag sprang hem. Så jag sprang hem och jag bara frågade mig, varför springer jag hem just nu? Jag är andfådd, jag är stressad, jag har varit på något jobbmöte liksom, och jag kutar nästan hem. Jag har inget att göra hemma förutom att spela. Och det blir då, det blir den här latenta stressen, den här grejen i bakhuvudet. Det här är så, ja men fan, nu hem. För att kunna sitta, sätta sig och spela och bara stänga av allting. Så då valde jag att liksom släppa det helt. Nu har jag hittat tillbaka till spelandet, liksom där jag kan spela lite Counter-Strike som jag spelar idag. Något game med några vänner, utan att det just blir det här överdrivna. Däremot så är jag väldigt medveten om den här känslan som kan komma ibland, bara, ja men vi kör lite till. Och det har ju det där i mig där man vill sitta, eller i alla fall jag, till 4 på natten liksom, och att det direkt påverkar ens övriga liv. Så där får man ju bara vaksam och just använda liksom en självdisciplin.
Men ser du skillnad på spelen? För jag hade en klient en gång som spelade 60 timmar World of Warcraft per vecka. Och så pluggade han på universitetet eller försökte, och så hade han flickvän och sådär. Och det, allt rasade utom spelet, den var jätteduktig. Men han körde ju först en Cold Turkey, det vill säga ingen spel alls. Men sen hittade han Rocket League, ett jättefånigt spel tycker jag, när man kör med bilar på fotbollsplan och så man skjuter en boll mot motståndarnas mål. Men poängen är att det är ett spel som tar kanske 5 minuter per match. Och han insåg, det här är ju så totalt, det är ju totalt motsatsen till WoW, som en oändlig värld som aldrig tar slut, pågår hela tiden. Och det är väldigt långa sessioner, va? Och nu fortfarande, nu jobbar han med spelutveckling, men han kan köra liksom 3 games Rocket League någon gång ibland. Men det fixar han. Och jämfört med alkohol, som jag aldrig skulle rekommendera någon att, ja men du kan väl byta från gin till en Rioja, det funkar nog. Det skulle inte jag ge som en råd. Då pratar man om substansen alkohol. Här är det så spännande att se att just de här speltyperna, som du var inne på CS, som ju också är ganska snabbt spel, att ibland kan det fungera.
Jag tror verkligen att det finns skillnad i speltyp. Alltså att det finns skillnad i hur man reagerar på olika spel. Och jag har ju kallat liksom WoW att det är schack på skärm.
Ja.
Just för att det verkligen, det tar hela en. Jag skulle aldrig, jag var nära när WoW Classic släpptes. Det var liksom en remake på första versionen av World of Warcraft, som var ännu svårare och liksom hela den biten. Det som jag tyckte att jag missade ju liksom början. Och där liksom, hade jag börjat spela World of Warcraft idag, så hade jag faktiskt fastnat, tror jag, på exakt samma sätt som jag gjorde förut. Så det här, som sagt, självdisciplin i form av att liksom, vad klarar jag och vad klarar jag inte? För vissa människor klarar World of Warcraft jättefint, helt utan problem. Men alltså andra som jag, vi fastnar nere i, och du då, vi fastnar nere i the loophole liksom.
Fast jag hade ganska låg level när jag slutade. Men det har inte alltid betydelse. Jag märkte att det är på något sätt som att, för jag har ju också massor med säkerligen beroende gener och sånt här historiskt sett i släkten, att en del människor har ju tyvärr blivit lite ödesdömda att ibland fastna på vissa saker. Och då får man ju försöka hitta, jag har ju hittat träning tidigt i livet, redan som grabb så hittar träning, äventyr, arbete. Och gör man det balanserat och man kontrollerar riskerna, då är ju det så att säga bättre positiva beroenden. Nu kan inte jag citattecken med eftersom det inte filmas där, men alltså, jag brukar faktiskt säga att det finns positiva beroende. Du kan fastna i områden som du kan hantera, menar jag, som är bättre än de här dåliga beroende. För det är faktiskt en skillnad. Låt oss säga om du jobbar 50 timmar i veckan och du mår bra av det, fine. Eller du tränar jävligt mycket men du är inte anorektisk eller på något sätt mår dåligt att träna, fine, kör. För jag tror inte människor som har beroende personlighet kan leva ett så kallat vanligt liv. Jag tror det är kört.
Ja, men där är du inne på någonting som är superintressant tycker jag. Att liksom så här, jag tror att många av oss med den här problematiken, med beroendesjukdomen, att vi försöker, eller vi lever i någon slags önskan, ambition om att hitta så här, perfekt balans. Mm. Och det är ju...
Lycka till.
Det är omöjligt. Mm. Det kommer ju inte gå. Och alltså, ju snarare vi släpper den tanken, desto mer kan vi liksom börja tycka om oss själva och må bra i våra liv. För jag tror verkligen så här, som du är inne på, alltså tidigare så missbrukade jag alkohol, droger, sex, och det var liksom tokdestruktivt. Idag har jag absolut beteenden som kan bli liksom över Tina. Jag kan liksom spela in hur mycket poddar som helst eller hur mycket paddel som helst eller liksom, om man nu ska kalla det flykt. Och jag, som du Felix, jag tycker inte man behöver kalla allting för flykt. Alltså så här, om man mår bra av det behöver det inte vara en flykt. Liksom. Bara för att man gör någonting mycket så behöver det inte vara en flykt.
Absolut.
Men jag menar liksom, jag kan absolut säga att jag är beroende av paddel och innebandy. Jag är beroende av mina barns närhet. Jag är beroende av poddar eller vad det nu är. Och jag kan absolut slänga i mig ett kilo godis någon kväll och tycka att det är lite onödigt. Men det är fortfarande mycket mer harmlöst än det här med alkohol, droger och sex.
Ja,
det är
just,
ju så.
Just.
Och jag tror att långsiktigheten i tillfrisknandet handlar om att fortsätta titta på sina motiv till de här behoven eller till beroenden eller vad man vill kalla dem. Men det är faktiskt där som mycket av det sitter. Varför gör jag det här? Varför vill jag göra det här? Och det är det ultimata som säger ifall det här är positivt eller negativt. Vilka konsekvenser får jag utav det? Och det är här som vår oärlighet som missbrukare ofta hoppar in. Där vi förskönar motiven. Till att, nej men jag behöver ju bara slappna av. Och konsekvenserna förskönar vi också ifall att, nej men det var ju inte så illa. Så det handlar om en fortsatt ärlighet, vilket är grunden till ett tillfrisknande i form av att varför gör jag det och hur påverkar det mig? Och det är det som styr om det är ett problem eller inte.
Mm. Sen tror jag också att det här med beroendesjukdomen, vi i tolvstegsvärlden, vi pratar ju ofta om att det är en känslomässig sjukdom. Det handlar om vår insida. Och du vittnar ju om att du redan som liten hade liksom, ja men det var inte helt hundra på insidan.
Absolut.
Och jag kan skriva under på det. Och jag tror att vi som har den här problematiken, vi har nog olika sorters utlopp i den åldern. Du pratar om dataspel, att det kom snabbt in och gav dig det här lugnet som du sökte. Jag minns så tydligt första gången jag liksom fick andra människor att skratta åt mina bus. Hur det här lugnet som bara sköljde över mig, det här behagliga. Jag bara, för jag har aldrig känt det. Kan man känna det här lugnet? Mm. Vilken grej. Det blev liksom mina kickar under skoltiden. Att få folk att skratta åt mig. Och det var verkligen så här. Det var mitt första beroende kan man säga. Och det är ju så här. Jag tror kanske inte att barn som har en trygg och stabil insida. Och har fått det de behöver. Har samma liksom, behov av det här som vi pratar om. Som du är inne på här. Och det är sorgligt. Men det kan också vara en liten förklaring kanske.
Det är i alla fall början på en förklaring. Ja. Det är ju liksom beroende och missbruk kan ju ha sin, the origin kan ju vara så otroligt många saker liksom. Mm. Vissa som utvecklar ett beroende har världens tryggaste uppväxt och vissa som gör av världens otryggaste. Vissa får den här problematiken vid 45 års ålder och vissa får den vid 11. Men för att återgå till storyn. Men jag kommer ihåg sen också, det här tänker jag, har du den här, inte kravlistan, men listan på tecken för dataspelsberoende? För jag kommer ihåg när jag läste den första gången. Jag tänker, skulle vi kunna läsa den? Ifall du har den?
Sure.
Bara för att ge en bild liksom av hur man letar efter och hur man ser ett dataspelsberoende.
Lustigt att säga, för att häromdagen, jag får ju sjukt mycket mejl nu för tiden eftersom de flesta som ropar på hjälp gör det via mejl.
Mycket föräldrar.
Ja, mycket föräldrar. Och då var det just en mamma som har skrivit, ja, jag tittar igenom din lista på tecken på beroende och min son är i den röda zonen. Därför att jag skrev ju det här lite grann innan den här WHO-diagnosen kom. Den kom ju ganska nyligen. Gaming Disorder som det kommer att heta. Och då tänkte jag vill inte fuska, jag är ändå lite akademisk inriktad, så att, då tänkte jag, om jag gör en zonmodell som går från den vita till den röda zonen, va? Då har jag liksom min idé att vita zonen är alla som faktiskt finns, ungefär som du sa, hälften som inte gamar alls, de kan aldrig fastna, ungefär som en människa som aldrig dricker alkohol kan förstås aldrig bli alkoholist. Och så går det från den gröna zonen där det är positiva effekter, gula zonen, riskzonen kan man säga, och röda zonen, så har det fastnat.
Du kan få läsa den listan och så kan Felix få berätta om när han hittade Age of Empires där ungefär, om han liksom, eller upp i tonåren, om du fyller i de här lådorna.
Sure. Ska jag köra bara rubriken, för det är jävligt mycket text här, det är väl enklast. Abstinens är en grej, och det jag har sett där, det är de här klassiska, familjen åker till fjällen, där finns inga bredband och inga konsoler och datorer att spela på, och ungen som är med då, som gamer sjukt mycket hemma i stan, blir alltså rent fysiskt dålig. Ont i huvudet, ont i magen etc, och det är typiskt klassisk abstinens när beteendet inte kan fortsätta eller preparatet inte kan införas, då kommer en abstinens på något sätt. Och även för just beteendeberoende, för det är det här man missuppfattar, att även om du inte dricker någonting så kan du få abstinens.
Så man får ett abstinens av ett beteende alltså?
Ja, ibland. Det här, det är kluriga med, det är jättesvårt att forska på det. Ja. För det är ju psykosomatiska problem. Det handlar om att någon, det märker jag själv om jag är för lite i fjällen eller skärgården, då jag mår jävligt dåligt rent kroppsligt. Jag märker att jag mår bättre att vara ute i naturen maximalt. Men det går inte att peka på det på samma sätt som det här med koffein och abstinens och så vidare. Men att det finns där är ganska uppenbart. Man kan bli liksom håglös, man tycker livet är ganska tråkigt utan den här grejen man håller på med. Kontrollförluster är det klassiska, att jag tror de flesta gamers har ju någon tanke att ja, men nu gamar jag 2 timmar och sen gör jag läxan. Men det blir ju inte så, det blir liksom 2 timmar plus 2 timmar till och så vidare. Och det är också klassiskt. Negativa effekter i plugget eller jobbet, det är inget konstigt att till slut så läser man inte så mycket läxor och man är frånvarande oftast ganska mycket. Börja med måndagssjukan som jag brukar säga, att man är hemma på måndag för att förlänga speltiden. Toleransökning är lite klurigt, för jag tycker att idag så sker ju en spelkarriär väldigt mycket snabbare än förr. Förut var det ju, när det fanns mest offline-spel, så var det lite långsammare utveckling. Nu kan man se hur en kille eller tjej bara över en sommar kanske går in maximalt på avancerade spel. Därför att många av de här spelen, exempelvis Fortnite, Overwatch, som är gjorda för kidsen, de är väldigt starkt beroendeframkallande. Och där är tyvärr också väldigt mycket pengar inblandat, som gör att skillnaden mellan gaming och gambling börjar bli hårfin. Och sen blir det skärmbråk förstås. Alltså, man som förälder försöker man få barnet att komma till middagsbordet eller göra läxan, och barnet säger ja, om en stund, jag är snart klar. Och så blir den här stunden längre och längre, och så till slut så kanske pappa rycker modemsladden och sen har man ett barn som börjar slåss med sin pappa och så vidare.
Men om man ska bara liksom pausa det lite där, för jag tror att just på den punkten som det finns många föräldrar där ute som står helt handfallna och inte vet vad de ska göra.
Verkligen.
Har något tips till dem?
Ja, det viktiga där, det är ju att försöka, jag gillar inte riktigt den metoden 100%, men delar av den är bra, och det är lågaffektivt bemötande. Det vill säga att om du har en person som, alltså målet är att få, kallar honom Kalle som vanligt, Kalle att sluta gamea, gå till middagsbordet. Om du själv som förälder höjer bokstavligen tonen i din röst och också sätta, alltså kroppsspråket är ju viktigt också, att du liksom på något sätt kaxar upp dig mot lilla barnet, då kommer barnet garanterat att göra samma sak. Och sen har du en aggressionsökning i familjen. Så att det bästa är att tvärtom. Sätta sig på sängen, chilla, prata lite. Ja, men du, fan, jag har lagat mat en timme nu. Eller vara nyfiken. Jaha, du håller på att avsluta. Du ska döda en boss där. Hur länge tror du det tar? Så kanske man kan diskutera. Ja, men det kanske tar 20 minuter. Det tar inte bara 5. Ja, men det är okej. Okay. Kör 20 minuter till. Jag kan vara med och titta här. Att man liksom jobbar så.
Och det, jag tycker jag älskar det här med den här listan liksom på tecken på statsbesberoende. Men när det kommer till det här med föräldrar, så tror jag, du pratade om det där i början, att du liksom som behandlare sätter dig in i vad det här handlar om. Vad är dataspel? Hur känns det att spela hela den biten? Och jag tror att det har, problemet mellan föräldrar och barn idag byggs så himla mycket på okunskap över vad det handlar om. För ifall det handlar om, vi tar som exempel en annan aktivitet som många barn har, fotboll. Där så sätter sig föräldrarna in i vad det här handlar om. Liksom, när är det träningstid? Vem är tränaren? Vilka är med i gruppen? Vad händer där? När är det match? Ja, det är match på lördag. Vi skiter i den där födelsedagsfesten hos mormor. Det är klart du ska på match, grabben. Liksom. Och det är liksom när det kommer till dataspel som vi kan spela hemma, vi kan göra det hela tiden och det är något som verkligen drar in barnet, då är det nästan som att ah, du sitter och spelar, stänger dörren. Sen knack, knack, det är mat. Ja, jag kan inte. Och det är liksom, det finns ingen förståelse från förälderns sida, för att föräldern ofta inte sätter sig in, för att den kanske inte ens förstår att den måste. Men det här handlar inte om att det är att barnet sitter och tittar på film. Det är en aktivitet egentligen precis som fotboll.
Jättebra att du tar upp. Jag tänkte på det tydligt, när, för jag hade ju typ tonåringar när jag började gamea och jobba med det här. Och då märkte jag skillnaden med båda mina barn. Jag har en pojk och en flicka och killen spelade och tjejen var ju med på Facebook förstås. Men jag förstod så här efteråt att när jag började spela själv, då kunde jag mycket bättre snack med båda barnen. Jag kunde säga till sonen, ja men jaha, vad kör du? Jaha, du kör Starcraft. Ja men jag vet hur Starcraft funkar. Ja men du vet inte för lång tid. Jag kunde resonera med honom. Tidigare var jag med så här militär. Ja, mat nu, 17.00. Stäng av. Så att, och det är ett allvarligt råd. Det borde vara obligatoriskt. Alla som har barn ska spela spel själva och vara på sociala medier och så vidare för att förstå vad kidsen håller på med. För det är man, som du säger, man hänger med ungen som ska spela fotboll. Där har man koll. Va? Och här har man väldigt, ofta väldigt lite koll. Det är ett bra tips.
Nu är vi där igen, vid okunskapen.
Ja.
Men jag tänker på det du säger, Felix. Jag tror att det beror på att föräldrar överlag tänker att men innebandy eller fotboll, det är liksom, det är träning och det är mer konkreta grejer, vad de tänker är bra för barnen.
Absolut.
Medan de kanske inte förstår de bra effekterna med dataspel på samma sätt. Och det finns ju, det vet jag.
Absolut.
Men jag tror det är därför folk, och då är vi där igen, okunskapen ju. Och det är mycket boven till mycket av det här, uppenbarligen.
Jo, men som du säger, för att förstår man att det goda i det hela, då kan man också, tror jag, bli lite mer flexibel när man fattar, jaha, min unge kanske bara har sociala relationer just nu i sitt spel. Då ska jag faktiskt vara lite mer flexibel och tillåta det lite mera. Inte till 100%, barn måste också gränsas, men att man just fattar att spel är inte som det var förr. Va? Det är mycket mer av sociala relationer, kontakter och ja, jag skulle säga utvecklande saker. Även om det låter ju hemskt om man lyssnar på någon gamer, liksom orden som används är inte så här tjusiga.
Fan!
Men jag brukar vända på steken. Gå på en match mellan AIK och Hammarby. Det är inte så tjusigt alltid.
Ja,
så
här. Nej, senast igår. Det var ingen munter historia. Nej.
Hur gick matchen?
3-3.
3-3, fan.
Ja. Det var mycket sådana ord som du beskrev. Så att, ja. Men go on.
Ja, jag kör vidare. Toleransökning, ja det var väl lite grann inne på att man vill ha häftigare spel efter ett tag. Skärmbråk har vi pratat om. Fokus och upptagenhet är intressant, för jag tror du var inne på det här nyss. Att just att det första man tänker på när man ska iväg från skolan eller någonting, det är att gå hem och gamea. Och när man väl är inne i den bubblan, då blir det verkligen en spelbubbla. Att det här med att göra läxor, gå ut med hunden eller någonting, det är helt borta. Och tänker man i den positiva delen av att fastna, låt säga när jag paddlar kajak, så jag tänker fan inte om vi ska grilla på kvällen, utan då paddlar jag kajak och så får jag något argt sms från 20 som är, Sven, ska inte du tända grillen? För jag är liksom helt fokuserad, jag är upptagen av det jag gör. Så att det begreppet ska man hantera med varsamhet, för att ett positivt flow är bra, men man kan som sagt fastna i att det bara blir gaming. Rubba dygnsrytm är klassiskt, att du gamar på natten, sover på dagen. Återfall är ju intressant, för att vi jobbar ju nästan aldrig med nollgräns med våra klienter om man inte själv vill. Men man kan ändå se att många kanske har ett mål. Ja, jag ska börja gå i skolan igen. Jag ska gamea mer måttfullt. Och så ser man efter ett halvår så halkar man tillbaks. Va? Och det är också så här varningstecken när man liksom försöker balansera det hela, men det funkar bara sådär.
Det här är intressant tycker jag, för att nu är vi där vid det här med skillnaden på olika beroenden. För när vi snackar om alkohol och droger, då tror jag att vi alla är överens att om man har den här sjukdomen så är det nolltolerans som gäller. Däremot så om vi pratar om till exempel mat eller socker, då kan det vara olika matplaner som folk har, för att de har olika triggers och så. Ett dataspelsberoende, det låter som att då behövs en individuell plan.
Verkligen. Alltså vi jobbar ju bara 100% individuellt med mycket av det vi gör. Och fördelen då är att gamen blir ju sedd. Och jag förstår ju att en del, jag har en vuxen klient, väldigt spännande, som han har riskbruk med alkohol och klart datorspelsberoende. Och tyvärr spelar han ju ett WoW, World of Warcraft, en äldre kille. Och det är jättesvårt, för att jag vet ju att WoW är nästan ödesbestämt. Har du haft problem med det spelet, så det är, jag har ju liknat det vid kokain, så bör du sluta. Du bör hitta ett annat spel. Men att få en inbiten WoW-spelare att byta till något lättare, det är oftast tungt, va?
Men man kan säga att WoW då till och med är heroin.
Ja, jag körde kokain i Metro. Heroin, jag tror heroin var före mig 3 år. Men det sjuka var när jag nämnde det för en Metro-journalist 2009, tror jag. Ja, det är jättesvårt att sluta med just World of Warcraft. Det är som kokain. Då blev det viralt innan begreppet viralt fanns. Så att det ringde journalister från Kanada och USA dagen efter och sa, vad är det här för någonting? För då hade det spridit sig, för det hade översatts till deras, tror jag, engelska tidning. Och det var ju spännande. Och sen har jag försökt förklara under alla år att jag menade kanske inte bokstavligen, men fortfarande står jag för att ger du 100 människor kokain så vill de flesta ha igen. Och prövar människor just WoW så vill de flesta fortsätta spela. Mm. För det är så snygg grafik, det är välgjort och hela spelet är uppbyggt för att hålla på mycket. Det är liksom inget lagom spel. Sen blir det fysiskt och psykiskt också effekter förstås. Att jag har ju många klienter som har haft diagnosen fetma. Alltså du rör dig minimalt, du äter skräpmat vid datorn och du tänker liksom inte på hur du ser ut på något sätt. Va? Och då kan du gå upp i vikt ganska kraftigt. Och även allt annat, du får musarm, du får belastningsskador i rygg och knän och så, eftersom du sitter ju still så sjukt mycket. Va? För att stillasittande är ju en negativ riskfaktor för massor med problem. Mm, ja. Och det är jättesvårt att säga till någon gamer så, men du ska ta en paus en gång i timmen och göra armhävningar, sit-ups. Det är liksom inga som gör. Nej. Tyvärr.
Men Felix, om vi ska koppla in din story parallellt här lite. När det börjar eskalera för dig, om man säger så, vad var dina tydligaste varningssignaler och var det folk i din närhet som sa någonting då?
Absolut. Jag har ju pratat med till exempel mina kusiner om det här och det är ju just, jag kommer ihåg när jag läste de här listorna första gången där det just handlar om det här med fokus, handlar om isolering och det här med försämrad hygien till exempel och att man inte tar hand om sig själv. Liksom alla de här tecknena som har lästs upp och som jag har läst på flera ställen, det är just, man checkade ju av varenda en. Och det blir ju att man sluter sig från att ha varit med på familjetillställningar och släktmiddagar, så får man morsan att ringa och säga att man är sjuk. Från att ändå ha varit lite mer social i skolan, så umgås man bara med de som liksom spelar, några väldigt få, och går hem så fort som möjligt efter skolan och hela den biten. Men precis som det här med ens personliga hygien, liksom, den faller mer och mer. Liksom. Man slutar ta hand om sig själv. Hälsan kommer senare. Det spelar inte lika stor roll. Liksom. Och speciellt det här med abstinens. Jag kommer ihåg så jäkla tydligt. Och det är så lätt att se en bortskämd jävla snorunge när man berättar den här historien. Men vad jag ser är en pojke som håller på att insjukna. För jag kommer ihåg när jag var jag kanske 12. Och vi skulle ut på landet och jag hade liksom övertalat med min liksom beroende manipulation, mina föräldrar, att ta med min stationära data. Och morsan som är liksom snäll och medberoende så där, ja men såklart vi tar med den liksom. Han gillar att spela så mycket. Ja, det gör jag. Då så kom jag ihåg att farsan tog med sig den och han tog med sig allting, men han glömde elsladden. Och då hade jag suttit i 3 dagar och liksom suttit på en stol nästan bara. Och väntat på att den här datorn ska komma ut liksom. Stressad i alla de här tendenserna. Du vet när man sitter på en efterfest och liksom försökt få tag på en påseladd liksom. Det kvar den känslan. Mm. Exakt samma känsla. Och så glömmer han ner sladden. Och hela min värld bara kollapsar. Alltså jag sitter och gråter och hulkar och gråter och gråter och gråter för att jag får sån panik. I form av att jag var så nära. Alltså jag var så nära. Men ändå inte. Mm. Och det här är ju liksom, det här är ju bara att översätta direkt på mitt missbruk med alkohol och droger egentligen. Den här paniken, den här världen kollapsar, det är på liv och död. Och det är just att det finns många varningssignaler kring dataspelsberoende. Därför jag tycker det är så himla bra att vi pratar om det. Just för att det här är ett problem som kommer växa mer och mer. Liksom, det kommer ju bara fler spel. Jag menar, titta på den vanliga idrottens största problem, det är att alla ungdomar går över till att spela. Det är traditionella idrottens största problemställning.
Och ifall vi inte håller koll på de här sakerna, utan egentligen som vi gör, stämplar de här barnen som bortskämda skitungar. Eller liksom, ja men de gillar inte umgås med folk, eller det ena och det andra. Ja men då kommer vi bara låta dem frodas i en problemställning och till slut en beroendeställning som sen översätts troligtvis på alkohol och droger, precis som det gjorde för mig. Mm. För det som är också väldigt intressant med dataspelsberoende, det är ju korsberoendena från det. Titta på porrkonsumtionen hos unga, kanske pojkar speciellt, som sitter väldigt mycket på datan. Den är troligtvis väldigt, väldigt hög. Titta på alltså alkohol och droger till exempel när de kommer upp lite åldern. Den är också väldigt hög med både gräs men även psykedeliska droger i form av att man tar när man spelar. Så det finns många saker att prata om i det här området, speciellt hur det påverkar en längre fram i livet.
Det här med korsberoende och till porren och så, det är någonting som du har sett, antar jag, Sven?
Ja, alltså det är ju på två sätt kan man säga. Det ena är ju att föräldrar ibland är ärliga. Det är lite känsligt område tror jag för många vuxna att prata om. Men ibland kan föräldrar vara ärliga och säga, nej men du, nu har jag sett att min son har, ja, det är väl olika hur man kollar. Sökhistorik är väl det klassiska, men på något sätt som man kollar på att barnet kollar väldigt mycket porr. Och då finns det ju olika reaktioner där. En del blir bara liksom moraliskt här, åh vad hemskt att mitt barn kollar porr. Och en del bryr sig inte så mycket. Ibland har jag behandlingshem som har hört av sig sagt att man har problem med någon som sitter inne på sitt rum och gamar och konsumerar porr och onanerar hysteriskt. Alltså då blir ju onani ett problem. Och det är viktigt att man pratar om det med porr, onani och sånt, att det är ju som sagt måttligt, så det är ju liksom en viktig naturlig drivkraft för oss människor att fortplanta oss. Att sexualdriften ska vi inte trycka ner, men det är klart att det kan bli maniskt, det kan bli problematiskt. Som alla beteenden kan vi ju så att säga missbruka egentligen. Mm. Vi människor är ju konstiga på det sättet att vi kan alltid hitta någonting som går att missbruka. Och jag har även sett bland alla äldre klienter så jag nästan alltid har riskbruk med alkohol, eller en del är ju till och med alkoholberoende. Men då är det då människor som är socialt etablerade, som kanske, ja, man kanske jobbar som ekonom någonstans på ett företag, men man dricker uppenbarligen för mycket. Man är måndagssjuk nästan varje måndag, man är bakfull många dagar, det funkar inte riktigt. Men man är inte utslagen alkis, för det, skillnaden där är ju att det går ju att dölja ett alkoholmissbruk ganska länge på många arbetsplatser. Så att jag vill se kopplingen även till pengaspelsberoende, för att de branscherna börjar tyvärr glida i varandra mer och mer. Att många så kallade datorspel är ju egentligen liksom halvintegrerade pengaspel där man använder både riktiga cash och låtsas cash i spelen. Va? Och man måste köpa tillbehör för sitt datorspel och då kostar det pengar. Mm. Och så springer man till mamma eller pappa och kräver pengar och så blir det bråk. Så att jag tror att vi får inse att idag är det väldigt att det går i varandra. Speciellt som du var inne på med de här lite, som man säger, unga vuxna. Där tror jag vi har väldigt mycket blandmissbruk. Mm. Jag hade en klient som han satt och rökte Mariana. Jag skrattade lite för det var också charmigt. Att, vi har ju, nästan alla gör ju hembesök. Han hade egen lägenhet och han rökte på ganska. Det var liksom hastigt, man var tät när man kom in där. Och så frågade min medarbetare, vill du ha förresten? Och det var naturligt för honom, ungefär som för någon annan som dricker alkohol. Vill du ha en drink? Och han sa, nej tyvärr, jag måste tacka nej. Och jag kan inte vara här om du röker. Du får liksom välja nu. Vill du prata med mig, då får du fimpa. Så får du prata. Och de casen tror jag är väldigt dolda. Därför att när man kommer upp i en viss ålder i Sverige, då har vi en väldigt dålig radar att fånga upp. Exempelvis den som har fyllt 18 i Sverige. Den kan hålla på nästan med massor med olika beteenden. Förutom grova brott. Där är vi ganska skickliga på att upptäcka människor som begår brott. Men väldigt mycket av det här, att röka på lite grann, att spela mycket datorspel och så vidare och så vidare. Man syns inte på någon radar på samma sätt. Va? Nej.
När blev det som värst för dig, Felix? Och hur såg din tillvaro ut då?
Som värst blev det ju, alltså i ung tonår skulle jag säga, just med dataspelen. Efter ett tag så började du liksom i dataspelsmissbruk luckras upp med att jag började festa också. Så då blev det ju festa och dataspel. Då blev det Inferno Online, där internetcaféet på Odenplan på dagarna istället för skolan. Och så drar vi ut och festar i typ en park med grabbarna liksom. Grym grej. Men jag kommer verkligen ihåg, det var nog just mitt dataspelsberoende var nog absolut som värst den sommaren som jag pratade om. Där mina elsladden glömdes. Och det är ju liksom, innan den sommaren och efter den sommaren, där var det enda jag gjorde var att spela. Jag skolkade otroligt mycket, jag var knappt i skolan. Det var ett tag till och med som jag var borta i 3 månader från skolan och var på sjukhus och pratade om migrän och var det ena och det andra. Och som sagt, med min beroende manipulation liksom, kunde jag ändå få med min omgivning på ett sätt. Och det är ju bara för att det visar ju på hur jäkla långt man är villig att gå när man som pojke ville att skolka 3 månader för att kunna sitta och spela egentligen. För att man tycker skolan är jobbig och sånt där såklart också. Men när det började komma in alkohol, festande, tjejer, mer socialt liv, då blev det ändå att mer fokus började skifta från dataspelen dit. Men då tog jag också med mitt liksom, det här, problematiken i form av att det blev väldigt mycket alkohol direkt. Det blev väldigt mycket av det ena och det andra direkt. Och det här kicksökandet fortsatte in i substanser och hela den biten. Det var, kan jag ha varit 12 eller 13 tror jag där. Det kanske var, nej, jag var 12 nog när mitt dataspelsberoende var som värst och efter det så började jag dricka.
Mm. Är det tydligt att det ökar i samhället, Sven, eller har du siffror på det här?
Nej, alltså det, jag har ju bara anekdotiska siffror från min behandling och där ser vi att rop på hjälp ökar. Och, men man har, om jag har förstått rätt, så har man inte gjort någon exakt studie i Sverige alls, utan det är väldigt mycket skattningar, så jag brukar inte, jag ljuger sällan om sånt här i alla fall, så jag brukar inte säga någonting, men man kan vända på steken och säga, när jag föreläser och så frågar, och så är jag en högstadieklass, så frågar jag vilka spelar spel och alla pojkar räcker upp handen.
Mm.
Så att man kan säga att konsumtionen av spel har ju ökat drastiskt. Det är ungefär som alkohol, det här med EU och våran sydeuropeiska alkoholkultur kopplat till fyllekulturen. Det gör ju att alkoholkonsumtionen går upp, gaming, alltså konsumtionen går upp. Och det brukar vara så inom alla områden där vi har bruk, att ökar bruket så tycks ju andelen missbrukare öka. Generellt, va? För att det är ju bara att titta på länder där man knappt dricker alkohol, där har man inte så många alkoholister och så vidare. Så att jag har ju till och med nämnt en gång att jag tycker det är en pandemisk utveckling. Alltså, du har gamingproblem över i stort sett hela världen där du har ekonomi.
Mm.
Det är klart, vissa länder har man fullt sjå att få rent vatten och mat på bordet, men alla andra länder, alltså, vi har haft klienter i USA, Kanada, Tyskland, Schweiz, och det är liksom ingen skillnad på det sättet.
För att belysa liksom hur problemet börjar utvecklas så är det bara att titta på vad de har gjort i Kina nu.
Mm.
Där de har liksom sagt att ungdomar under 18 får inte spela mer än vad var det, 2 timmar om dagen eller något liknande. Och på de här dagarna får de inte spela och vid den här tiden så måste servrarna stänga.
Mm.
Alltså, det är ju bara för att spelandet tar just över mer och mer och mer och mer av kulturen och av livet och att det skapas fler och fler hemmasittare i det landet. Så jag tycker att det är en ganska stor grej att ta upp som ett exempel just för att belysa att spelandet blir deras problem.
Men är det en lösning som skulle vara något att rekommendera i Sverige?
Alltså, vi har ju ett annat politiskt system som tur är, så att vi jobbar inte med... Det vi har gjort i och för sig som är lite kopplat här, vi har väl... Jag tror riksdagen har tagit beslut att vi ska ha mobilförbud i grundskolan i Sverige. Alltså det ska införas. Det är drygt hälften av skolorna som redan har infört det. Där går vi in. Så det är en bra grej. Däremot tror jag mer att som norska typ folkhälsomyndigheten säger att de har gått på WHOs lista som även amerikanska psykiatriförbundet haft länge, där man haft rekommendationer om skärmtid generellt. Och den är ganska stram. Där liksom småttingar ska inte hålla på alls. Alltså om vi tar en 1-åring så har ingen anledning att ha skärmtid alls egentligen. Och så trappas den här listan upp ju äldre barnet blir. Det tror jag faktiskt på. Jag har väntat, för först tyckte jag bara var moraliskt och dumt, men jag tror att det behövs. För att jag brukar jämföra med chips. Om du har en stor chipsskål på en bord och sen är det ett party av något slag, då kan man aldrig säga att en människa tar ett chips och är nöjd. Eller hur? Man tar ett chips till och ett chips till och ett chips till. Och det är precis det barn gör med skärmaktiviteter. Man konsumerar tills det blir ett stopp.
Mm.
Det stoppet har inte barnet själva, för att hjärnan är färdigvuxen när den är 25 ungefär, när det gäller den här förmågan att se risker och sätta gränser för ens liv. Så att, ja, jag tror vi behöver gränser. Kanske inte som i Kina, men andra typer av starka rekommendationer och så vidare.
Starka rekommendationer behövs absolut, men vad man verkligen behöver göra är i första hand att börja prata om det. Men också, som sagt, vi var ju inne på det väldigt mycket i början av det här avsnittet, just i form av att vi behöver börja bygga förståelse.
Ja.
Alltså, vi behöver ju brygga förståelse mellan generationer här. Och det är det som är ganska bra med att nu är det gamla gamers som börjar bli föräldrar.
Ja.
Vilket kommer med en helt annan typ av förståelse.
Just för att det är ju lite när man tittar just på alkohol och droger till exempel, då handlar ju inte kanske diskussionen så mycket om att nu ska vi få bort droger helt från våra gator. Vad vi behöver börja göra är ju att börja prata om att det finns en lösning. Det är okej att söka hjälp, det är okej att ha hamnat i det här. Och det måste man ju börja göra med dataspel också. Vi kommer aldrig få bort dataspel. Vi lever inte heller ett samhälle där vi bara trycker på bandknappen liksom. Då var det problemet borta. Utan här så måste man ju börja först och liksom bygga lösningar, bygga förståelse, börja prata om det, speciellt inte låta speciellt unga gå under radarn. Nej. Just för att det liksom formar ju deras liv.
Mm. Nej, framförallt sätta ner foten tidigt, att försöka få föräldrar att förstå att det går att säga nej till en femåring. För idag har det blivit lite kapitulation, eller föräldraskapet tycker jag, att man ser att föräldrar har svårt att sätta gränser för sina barn. Det är, alltså barnen styr väldigt mycket. Och det är inte fel att med små barn vara väldigt tydlig och säga nej, men nu tar vi undan den här paddan och nu borstar vi tänderna. Va? Det är mycket barnen som styr. Och det betyder inte att vi ska gå tillbaka till aga, att slå våra barn. Tvärtom. Vi ska ha en liksom demokratiskt förhållande till våra barn. Men ibland måste man våga bestämma. Ungefär som att ibland bestämmer polisen och andra. Eller om jag flyger så kan inte jag bestämma hur jag ska bete mig på ett flygplan. På samma sätt måste man tänka med barn. De behöver gränssättas lite tydligare. Mm. Och nu pratar jag om de mindre barnen. För att de äldre blir kontraproduktivt. Om du tar en teknisk grej från en 17-åring som snart är myndig, då blir det krasch. Mm.
Men hur känner du inför det, Nemo, som har småbarn?
Mm, jag skulle precis svara på det. Det är ju så svårt. Jag har ju en 5-åring och en 2-åring. Och det här med paddan är ju... Det är ju som egentligen med alla grejer när man är småbarnsförälder. Man borde ta fler strider än vad man gör kanske. Men man är så trött och sliten och liksom bara försöker få ihop dagarna. Jag är dessutom ensamstående. Och då blir det så att så här, jag orkar inte ta striden nu. Mm. Fast jag vet att om jag inte tar de här striderna så kommer det också skapa en människa som kanske får som hon vill och blir en snorunge. Och liksom så här. För jag vet liksom intellektuellt sett att gränssättning är superviktigt. Men ofta är man som ensamstående pappa med två små flickor. Man är så trött och sliten att man liksom inte orkar ta striden. Man bara, okej, du får paddan idag. Okej, du får en glass bara för lite lugn och ro och andas lite. Så det är ju en inre konflikt i mig hela tiden det där.
Men man kan tänka det med gränssätt. Det jag menar förstås, det är ju så att jag kommer ihåg när våra barn var i den här känsliga åldern, att det vi gjorde aktivt då, jag och min fru, det var att försöka tänka så här, ja, vad ska de göra i livet? Ja, de ska röra på sig. Okej. Okay. Sonen dansade och höll med. Badminton hittade han tidigt också. Och dottern hittade, tror jag, andra aktiviteter, fysiska aktiviteter. Och sen spelade de instrument och på. Och det där ser jag nästan som att förebygga skärmproblem. Att har man ett barn som man kan lotsa in på olika grejer, då blir det liksom... Det blir en bättre gränssättning. För då kanske dygnet fylls av aktiviteter som inte bara är gaming. Och då behöver man inte gränssätta så mycket, va? Så det är en jättebra grej. Och att tidigt jobba med det. För att vi har ibland klienter som kommer in till oss där de är 16-17. Och så ser man då det är tomt på fritidsintressen 4 år bakåt i tiden. Mm. Det, alltså där måste man börja i... dina barns ålder. Liksom. Mm. Sjösätta kul grejer. Sen ska man fatta också, för det här ska inte gå till överdrift. Man ska fatta att ibland, precis som när våra barn var små, innan det var faktiskt innan nätet fanns, då går man kanske glass som muta. Ibland är det fine. Mm. Man måste våga vara chill förälder som bara liksom inser att jag orkar inte just nu. Mm. Här får du en glass, eller här får du en padda. Så man ska inte vara för hård mot sig själv. Nej. Men det är farligt om det blir så att det blir alltid det här. Mm. Det blir en muta hela tiden.
Ja, precis.
Det ska man vara också.
Man måste klappa sig själv på axeln ibland också. Bara så här, det är lugnt liksom.
Precis.
För att, återigen, då är vi där. Det är ungefär samma som att tänka att vi ska ha balans i allting. Man kan inte sätta såna här orealistiska förväntningar på sig själv. Då blir man bara besviken och börjar slå på sig själv. Och det har vi gjort tillräckligt.
Absolut.
Så är det. Ska vi kanske koppla in din kära kollega Robert och svara på en lyssnarfråga?
Det tycker jag verkligen.
Vi kör The House svarar. Ja, då har jag fått sällskap i studion här av Robert och Felix och vi ska försöka besvara ännu en lyssnarfråga. Hej på er grabbar, välkomna tillbaka.
Tjena.
Hej.
Hej, hur är läget?
Jo, men det är bra idag, tack.
Vad härligt. Ska vi hugga tag i frågan direkt, eller?
Vi tar frågan direkt.
Vi kör. Frågan lyder så här. Att bli nykter är väl en sak som jag har förstått. Men vad tror ni är de avgörande aspekterna för att en människa ska klara av att hålla sig på den nya inslagna vägen. Det är ju ändå en väldigt stor och omvälvande grej, tänker jag. Är det bara villighet eller är det också lite slumpen vilka som klarar det? Kanske till och med tillfälligheter?
Jättebra fråga. Och vi är ganska noga med hos oss att vi skiljer på att bara vara spritfri eller att vara i tillfrisknande. Och där jag faktiskt kan vara spritfri men må lika dåligt.
Om inte sämre.
Om inte sämre och till och med samma typ av beteenden.
Alltså ett långvarigt tillfrisknande bygger ju först och främst i början på hur mycket man lägger in i processen. Och det grundar sig otroligt mycket i ärlighet liksom kring sig själv, kring sina beteenden och kring sin problemställning. Att fortsätta jobba i programmet och att fortsätta vara ärlig mot sig själv och sin omgivning är egentligen A och O till oavsett hur lång tillfrisknandet kommer bli. Om det ens kommer komma in i ett.
Och att bli spritfri som vi ser är ju egentligen bara början. Mm. Sen handlar det ju väldigt mycket om att ändra mina beteendemönster. Och vi har tjatat om det här tidigare när vi har gått igenom stegen. Att hos oss så är det i 6 och 7 som vi tittar på gamla beteendemönster och karaktärsdefekter. Och försöker förändra de här för att också bibehålla ett gott tillfrisknande och må bra.
Mm. Jag kan känna så ibland när jag sitter på möten och ser folk som delar och så här och hör människor att ibland så känns det som att självklart är det jättemycket villighet och att man är öppen för ny lösning och att man kan vara ärlig med vem man är och sin historia och så. Men att det också kan vara lite att stjärnorna står rätt och att man får en chans och inte slumpen, det låter så random på något sätt, men att ändå liksom så här, att man kan ta vara på de här små tillfällena, lite av det här window of opportunity liksom på något sätt. Att det liksom, att man måste liksom, när man har de små chanserna så måste man ta dem också.
Men alla har ju olika förutsättningar för olika insikter och olika typer av förändringar och allting. Och det beror ju på liksom vart vi kommer ifrån och vart vi går igenom. Mm. Men alla har ju egentligen samma chanser att bygga ett tillfrisknande. Sen går det ju olika snabbt för olika människor. För vissa så liksom sprängs de in i lösningarna och stannar bara boom! Allting drar sig ganska fort. Medan för andra så är det knacklare. Man fattar inte allting. Allting kommer inte till en direkt. Och det är ju här, därför som man så ofta pratar ju om tålamod. Man måste ju våga testa det här. Och fortsätta liksom, kanske till och med trögla sig igenom den lösningen som vi pratar om. Men tills det så kommer det faktiskt bli bättre.
Mm. Men jag vet ju inte om jag någonsin hade blivit nykter och drogfri om jag inte hade fått chansen på ditt gamla behandlingshem. Till exempel, jag tänkte på det mycket. För det var ju lite slumpen att jag bara, okej, här fick jag en plats på ett hem som en skänk från ovan. Okej, och det var liksom min väg in på något sätt.
Det var ju en slump att du råkade få det, men det är ju ingen slump vem som tillfrisknar eller inte. Men naturligtvis är det ju upp till oss behandlare att försöka få klienten att se sin problematik och relatera till vad det är vi gör för någonting och ta till sig det. Men å andra sidan så är det viktigt att lägga till att det spelar ju ingen roll hur bra en terapeut eller behandlare är om inte klienten faktiskt också gör jobbet.
Mm.
Och här är det ju egentligen ingen slump, utan det är upp till klienten.
Mm. Bra, bra svar. Och om man vill komma i kontakt med er på The House, hur gör man?
Mm. Då kan man mejla oss, antingen Sandra eller Alicia, så sandra@thehouserehab.com eller alicia@thehouserehab.com.
Mm. Toppen, tack för idag.
Tack för idag.
Det var en klok fråga den här veckan och jag tycker vi fick till svaret, eller hur Felix?
Det tycker jag verkligen.
Mm, vi sitter här med Sven och vi har snackat dataspelsberoende idag och jag tycker det här var väldigt, väldigt intressant. Hur känns det Sven att ha varit här nu? Fick du med allting som du tycker att de stora frågorna som du ofta möts av, har vi besvarat dem idag?
Ja, det är väl oklart, därför att ämnet är så stort och brett och djupt så man kan prata hur länge som helst. Jag har ju utbildningsdagar där jag babblar, så jag kan prata hur länge som helst. Nej, men jag tycker vi har berört spännande frågor. Det var kul att vi har fått in då, ja, två personer som faktiskt har fastnat i gaming på olika nivåer. Det har varit jättebra, och också det här trots allt ganska nyanserade snacket. För att i början när jag började jobba med det här, då var det väldigt så här, jag blev kritiserad, jag blev hatad, hotad och häcklad för att du vill ta bort spelet. Nej, det är inte det jag pratat om. Det är ungefär som med matmissbruk som jag jämför mycket med. Hitta balans. Liksom. Mm. Spela lagom så är det bra. Typ. Så det var ett bra snack tycker jag.
Och det är ungefär som Robert brukar säga, att han vill gärna påpeka det här om att han är inte för att ta bort alkoholen. Mm. Det är samma sak. Det tror ju många, för att man själv är nykter, så här, vill du förbjuda alkohol? Vill du förbjuda droger? Ja, det är inte riktigt det kallet jag känner att jag har. Man vill ju hjälpa någon som har problem. Det är snarare så.
Börja prata om att det finns en lösning.
Exakt, exakt. Du då Felix, du som har ett dataspelsberoende i ryggen och brinner för det här ämnet. Hur känns det idag?
Jag tycker det är roligt att prata om, och speciellt just när man börjar bolla liksom föräldrarnas ansvar, föräldrarnas sida kontra liksom barnens ansvar och hela den biten. Det är ju ett väldigt stort ämne som sagt att prata om, som jag verkligen tror att det kommer börja pratas mer och mer om. Men förhoppningsvis så finns det någon förälder där ute som gynnas av snacket. Ta med sig någonting från det.
Verkligen, och det var ju syftet med den här episoden, att öppna fler dörrar och börja prata om det här mer och försöka råda bot på den här okunskapen som finns i stugorna. Och Sven, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Man går in på vår sajt som heter www.svenrollenhagen.se. Tycker man det är ett jobbigt namn så kan man söka på spelfritt.se. Mm. Det är lite missvisande, det är en gammal domän som vi har kvar, men vi är ju inte för att allt ska vara spelfritt. Men den är enklare att komma ihåg kanske än mitt krångliga efternamn.
Mm. Toppen, och vi vill säga tack till dig för att du kom hit.
Verkligen.
Jättekul att vara här och prata med.
Verkligen, och tack till dig Felix.
Tack själv.
Tack, och tack till alla lyssnare där ute. Vi hörs igen nästa onsdag. Puss och kram!